Det är fredagen den 7 november. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I oktober år 1700 landsteg Karl XII i nu estniska Pärnu och samlade en armé på omkring 10 500 soldater. Efter en lång och mödosam marsch anlände svenskarna till Narvas utkanter. Den 20 november beordrade Karl XII sina trupper att omedelbart anfalla den ryska befästningsvallen. Vädrets makter blandade sig i utgången av kriget. En snöstorm försvårade sikten och framkomligheten för ryssarna och gjorde det möjligt för svenskarna att bokstavligen med vinden i ryggen anfalla den ryska försvarslinjen på två flanker, vilket skapade stor oordning i de ryska leden. Efter flyktig panik undan svenskarna valde den ryska armén att kapitulera och fick förnedrad dra sig tillbaka till Ryssland. Omkring 9 000 ryska soldater stupade och hela den ryska arméledningen tillfångatogs, medan de svenska förlusterna uppskattades till runt 1 900 soldater. Det var en stor triumf för Sverige och den ryska krigsmakten blev ordentligt sårad både till kropp och sinne. Men tsar Peter använde den dyrköpta erfarenheten för att på nytt bygga upp den ryska krigsmakten, som bara 4 år senare erövrade Narva och ytterligare 5 år senare, 1709, besegrade Karl XII:s armé i slaget vid Poltava. So vastuvet, säger jag, vilket är estniska för varmt välkomna. Idag befinner sig nämligen nästan hela redaktionen i Tallinn, där vi har varit på Stiftelsen Fritt Näringslivskonferensen i onsdags kväll. Nu är den slut och vi ska föra tillbaka och hem till fredagsmys, men vi kan ju inte lämna våra lyssnare i sticket. Andreas är på resa längre bort, så vi får försöka klara det här i hans frånvaro. Men det ska nog gå bra, för jag är i gott sällskap med mina kollegor Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Hej och välkomna!
Hej, hej!
Mattias, hur mår du?
Bättre än jag förtjänar.
Du och jag klev ju upp väldigt tidigt igår för att åka till just Narva. Vad var det du tog med dig därifrån?
Det är det närmaste. Jag reste ju aldrig till det gamla Östeuropa medan muren fanns kvar. Det här är ju ett delat Europa på lite grann det sättet. En annan värld som man blickar ut över och väldigt hotfull. Det är att kastas tillbaka lite grann till någon form av det 80-tal och kalla krig jag växte upp med.
Jag håller med, och sen tänker jag, det som gjorde ett stort intryck på mig var ju att se den här långa kön av människor som var på väg in i Ryssland. Det var, ja. Och liksom också förstå hur att, ja, det är en gräns, som människor korsar av olika skäl, och jag tyckte bara det gav också en påminnelse som, ja, jag var inte beredd på den, kan jag säga. Pauline, hur mår du?
Jag mår mycket bra.
Du är väl den som vid sidan av oss som lät oss bussas för att inspektera historisk mark nära gränsen till Ryssland har tagit tillfället i akt att utnyttja några pauser i programmet för att bekanta dig med Tallinn. Mm. Har du gjort några särskilda upptäckter?
Huvudsakligen att det är väldigt vackert. Och jag hann gå lite grann här i Gamla stan och det är ju otroligt fint och speciellt.
Mm. Tror du att du kommer att resa tillbaka?
Ja, definitivt. Men det är mer som turist som jag har gått runt och tyckt att det är väldigt mysigt.
Mm. Men det är ju fantastiskt att kunna göra det, tycker jag. Peter, hur mår du?
Jag är sämre än vad jag förtjänar, tycker jag. Det blev lite sent igår.
Ja, du säger det. Men din röst är numera bättre än vad den var i morse, kan jag ju avslöja.
Ja, då var det väldigt beslöjad. Ja.
Nu har det ju varit sån här Chatham House Rules, men är det något särskilt som du tar med dig hem från den här konferensen?
Ja, alltså jag och biståndsminister Benjamin Dosa hade ett långt samtal i natt. Jag minns att vi hade en väldigt tydlig plan för fortsatt reformering av biståndspolitiken, men jag kommer inte riktigt ihåg hur planen såg ut.
Vi undrar om biståndsministern kommer
så
ihåg det.
Så tyvärr, ja precis, förhoppningsvis, ja. Eller inte förhoppningsvis.
Den lät briljant sent igår kväll.
Ja. Ja, Bra, men då ska vi gå över till veckans ämnen. Hemma i Sverige har det ju snurrat på, och i tisdags då var det måndag hela veckan med Centerpartiets valberedning som för tredje gången på ett år presenterade förslag till ny partiordförande. Elisabeth Thand Ringqvist, född 1972, idag gruppledare i riksdagen, och hon lämnade partipolitiken 2010 för att jobba som rådgivare och investerare. Hon har varit McKinsey-konsult, politisk sakkunnig hos Maud Olofsson på näringsdepartementet, vd för Företagarna, hon cyklar, åker skidor och spelar cello. Peter, vad tror vi? Kommer det att gå bättre för Thand Ringqvist än för Demirock eller Hatt? Kommer Centerpartiet att lyfta?
Nej. Det är det korta svaret.
Vill du utveckla det lite?
Det kan jag göra. Alltså, Centerpartiet är ju lite grann som ett... alltså ett band som byter sånger. Alltså ett sånt där band som har slutat släppa skivor, nya skivor, men byter sånger. Alltså tänk typ Queen. Men för varje ny sångare, det är liksom, det är fortfarande samma låtar som ska framföras. Och det ska helst ligga väldigt nära originalet. Alltså Elisabeth Thand Ringqvist sitter i precis... alltså Centerpartiet är vad det är. Och de sitter där de sitter. Och ja, hon har ytterst små möjligheter att förändra det. Eller jag tror att hon är klok nog att förstå att det är för sent att förändra det. Men jag tror samtidigt inte att, vad ska jag säga, att fullfölja det vägval som de har gjort kommer inte att lyfta partiet.
Jag tycker det var en jättekonstig liknelse. Queen håller ju alltid. Det är jättebra.
Ja, okej. Okay. De håller, men det är ju fortfarande, det är ju liksom det blir ju inte någon förändring liksom, eftersom de har gjort sitt.
Okej. Vad säger ni andra? Paulina, du skrev ju en kommentar samma dag och hoppades att Centern skulle hitta hem. Vad menar du med det?
Alltså när Annie Lööf parkerade Centerpartiet till vänster i svensk politik så gjorde hon det med argument som var ideologiska, principiella. Det handlade om anständighet och det handlade om demokrati, att hålla SD ute. Och då fann hon liksom anständigheten och demokratin på vänstersida i politiken. Alltså, sen den 7 oktober 2023 så är det väldigt svårt att hävda att vänstersidan har den sortens moraliska legitimitet överhuvudtaget. Så börja titta på vad som händer inom Vänsterpartiet. Där det finns liksom öppet profascistiska strömningar. Så att, den linjen är väldigt svår att hålla rent ideologiskt. Sen så Elisabeth Thand Ringqvist är en förnuftig person. Hon är väldigt stabilt borgerlig. Hon är, har egen lång erfarenhet av näringslivet. Det är väldigt svårt att se henne i ett samarbete med Amanda Lind och Haldén och Nooshi Dadgostar. Jag har svårt att föreställa mig. Sen är det klart, alltså, Centern har bytt ut sina väljare. De har vänsterväljare idag, så det ser annorlunda ut. Matematiken är ganska komplicerad. Men jag har så oerhört svårt att se Elisabeth Thand Ringqvist i ett vänstersamarbete. Men det kanske är önsketänkande. Det kanske nu jag är så här orimligt optimistisk.
Precis, Paulina, du har varit naiv kommer vi att säga.
Ja, precis. Jag var naiv kommer jag säga sen.
Ja. Vad tror du, Mattias?
Ja, men jag tror att det är... alltså det är ingen optimal situation att kliva in i, men jag tror helt klart att det är rätt beslut. Jag tror att Elisabeth Thand Ringqvist kommer att vara bra. Hon har just den här grunden i företagande, och där bottnar ju Centern med sin småföretagarbakgrund. Så jag tror att man har goda möjligheter att bygga upp en relation och en nisch till sina väljare i både stad och landsbygd. Regeringsfrågan hänger ju över, men Centerns stora problem har ju varit, som de konstaterade i sin eftervalsanalys, att ingen har någon aning om vad de tycker politiskt, och det är nog där hon kommer börja jobba.
Ja, jag håller med. Alltså, jag var ju kanske då väldigt pessimistisk, men alltså Elisabeth Thand Ringqvist är ju ändå, skulle jag säga, den bästa partiledaren som
Det senaste året.
Har haft. Ja, exakt, den bästa partiledaren det senaste året. Så långt kan jag sträcka.
Ja, det var generöst. Ja,
ja det har ju varit många.
Det är partistämma i Karlstad den 13-16 november, så då kommer hon att väljas. Sen får vi se, jag har ju konstaterat att vänsterpress redan har varit ute och på något sätt försökt muta in det här ställningstagandet kring SD som gör det till huvudfråga, så att det kommer ju fortsätta hemsöka partiet, tror jag, under valrörelsen. Då byter vi ämne, och en annan person som har blivit vald då, till skillnad från Elisabeth som ännu inte är det, är Zora Mamdani, född 1991 i Kampala, Uganda, och kom till USA som sjuåring. Han tillhör Demokratiska partiet och Democratic Socialists of America och blev just vald till borgmästare i New York. Han är den yngste borgmästaren på flera generationer och den första muslimen på posten någonsin. Han gick till val på att bland annat sänka levnadskostnaderna för arbetarklassen i New York. Paulina, du skrev om hans kandidatur. Vad är din kommentar nu?
Det är otroligt sorgligt. Jag har själv tillbringat lite tid i New York. Jag tycker att det är otroligt ledsamt att den här stan nu ska bli föremål för ett socialistiskt experiment för en typ av vänsterpopulism som är väldigt mycket varmluft. Det är allt åt alla, och det här kommer Mamdani inte lyckas med i praktiken. Då kommer han skylla på staten, han kommer skylla på de rika. Det här är liksom klassisk vänsterpopulism, som sagt.
Och varför blir han vald?
Ja, han valdes av de unga, han valdes av människor med universitetsutbildning i hög grad. Det är alltså inte någon arbetarklass som vänder sig till honom, utan det är wokeriet på amerikanska universitet i hög grad som förklarar det här. Och det finns också en väldigt, utöver att det är liksom snack och populism och löften som inte kan infrias, så finns det också en otäck botten med att han har poserat med en extrem imam nyligen på ett sätt som väckte kritik i den muslimska gruppen i USA, att han ger legitimitet åt extremister, vilket förstås förstör för vanliga människor. Han gjorde ett ganska horribelt uttalande om att, om jag översätter, när New York-polisen stövel är på din hals så är den snörd av den israeliska armén.
Just det,
alltså. Och det här är liksom en sån här judenoja världsbild som går ut på att det finns liksom en konspiration där allting som är ont har liksom en judisk källa. Så det här är väldigt otäckt. Och en av de judiska organisationer i USA och organisationer som arbetar mot rasism har uttryckt viss förfäran över det. En annan som har gjort det är Bernard-Henri Lévy, en av våra stora intellektuella, som har skrivit att det är mycket illavarslande att USAs viktigaste kulturellt viktigaste stad har valt den här människan till borgmästare. Så det är otäckt och sorgligt och tråkigt. Och det intrycket får man kanske inte av att läsa våra svenska nyhetsmediers bevakning av det som har hänt. Så. Mm.
Vad säger ni andra? Är det någon som har hunnit bilda sig en uppfattning?
Ja, alltså, jag håller med Paulina om att det är liksom, vad ska jag säga, New York-akademikernas fäbless för woke-idéer, men jag skulle också, det finns liksom materiella faktorer som har bäddat för den här typen av politiker. Alltså New York är ju lite på dekis. Alltså det har ju varit, alltså New York står ju för en väldigt stor del av USAs ekonomi, har varit finansiellt centrum och allt sånt där. Det är det fortfarande, men på senare år så har liksom tillväxten i den finansiella sektorn varit ganska liten. Alltså mycket huvudkontor och annat flyttar ut från, det är ju mycket, Texas är ju en stor konkurrent till New York. Alltså där som New York har jobbtillväxt framförallt, det är ju liksom i så här servicesektorn, alltså ganska enkla jobb. Och det är klart att för då alla unga människor som där många jobbar i den här, så är liksom New York en fruktansvärt dyr och tuff stad. Alltså den genomsnittliga New York-bon lägger ju liksom mer än 50% av sina inkomster på hyra. Liksom. Då, är det klart, då finns det en grogrund för den typen av politiska förslag som man har kommit med liksom frysta hyror och sånt där. Det kommer ju inte fungera, men det finns en mylla där.
Mattias, har du någon kommentar?
Ja, alltså lite grann. Om jag förstått det rätt så är det... Alltså, New York ska man komma ihåg är... Alltså, de hade ju valt en säck potatis om det varit en demokrat. Han är ju oerhört hypad i mediala och akademiska kretsar. Men väljarstödet har ju inte varit översvallande. En oberoende kandidat han var inte riktigt i närheten men fick väldigt mycket röster och majoriteten var ju mindre än vanligt och det var andra demokrater som också gick fram, så det finns ju också en stark missnöje med Trump-våg. Och att han då i liksom ett säkert fäste lyckas bärga, det visar ändå han är kontroversiell också på vänsterkanten i USA.
Ja, så den oberoende kandidaten var ju Cuomo, alltså som ju egentligen, han är ju demokrat också, men eftersom han fick då stryk i primärvalet så fick han ju kandidera som oberoende. Mm. Men så att demokraterna har ju, vad samlade Mamdani och Cuomo tillsammans, det är liksom typ 90%.
Ja.
Just det. Ja, men tack. Det blir ju, vi får hålla koll på detta, men det är ju som illavarslande om den retorik som Paulina berättade om också finns med där i det är ju, det finns ju många som är kritiska mot Trump, talar ju om att han är så polariserande, men det vill ju till att motståndarna inte spär på det, så att säga.
Nej, men alltså, det kan ju sluta riktigt illa. Alltså, New York är ju, ja, men ett av hans liksom, han ska ju höja skatterna för de rika. Alltså, New York, deras offentliga medel är ju till väldigt, väldigt hög grad redan beskattning av rika. Det vill säga att om man skruvar upp skattetrycket ännu mer, så ser vi redan att det är höginkomsttagare som lämnar New York. Alltså så riskerar det ju bli en nedåtgående spiral.
Precis, då löser sig problemet av sig självt när det inte finns några rika att beskatta kvar.
Ja.
Mm. Vi ska också ta upp en text som du, Paulina, skrev här förleden. Nu var det kanske någon vecka sedan eller så. Det handlar om en förändring i Sverige och det har varit en hel del debatt om det. Jag tror vi har haft det i olika skeenden i svar direkt också. Och det är ju den förändrade straffrättsåldern som regeringen nu genomför och den sänks från 15 till 13. Budet från Socialdemokraterna var 14. Kriminalvården håller redan på att utforma då särskilda ungdomsenheter för åldrarna 15-17 och nu ska man också göra ordningssärskilda enheter skild från de äldre barnen för 13- och 14-åringar. Och i ett första skede handlar det om 100-150 platser på anstalter över hela landet med skolverksamhet och behandlingar, och det här ska stå klart till nästa sommar. Det ska prövas i 5 år, vilket vi har pläderat för i podden, det här med liksom solnedgångsklausuler att testa och se innan man fastslår och sen utvärdera. Paulina, varför är det här rätt?
Det är rätt, men det är för lite och det är för sent. Det som, alltså problemet är ju att vi har fått en kultur bland kriminella. Det började med att för 10-12 år sedan så var det så att du själv hade en konflikt med någon och gick och hämtade ditt vapen och sköt ihjäl den personen. Så såg det ut i början av den här epidemin med skjutvåld mellan gängkriminella. Det här har förändrats helt och hållet. Nu är det beställningsmord som är normen. Och det kallas crime on demand. Du lägger ut en beställning i sociala medier och ser vem som nappar. Så den som går och skjuter är liksom, det här är på entreprenad så att säga. Och nu har det skett då ytterligare en anpassning att de som begår de här våldsdåden ofta är barn. Alltså under 17, under 15 till och med. Förra året då till exempel så var det 600 personer 17 år och yngre, varav ungefär 200 var under 15. Det är en helt sensationell situation. Och medan den har uppkommit så har staten suttit och inte vetat vad den ska ta sig till för någonting. Och då gör ju vi så i Sverige att vi utreder och vi funderar och det är remissrunda och det ena med det andra. Men problemet med det är att under tiden har det här systemet hunnit sätta sig. Det har hunnit bli kultur, det har hunnit bli modus operandi. Vi har massor med barn idag ute i samhället som har deltagit i mord, i annan typ av grovt våld på beställning, som alltså är betalda torpeder eller betalda våldsverkare för gängen. Så att tiden är en faktor. Man kan inte låta det gå så här lång tid, för då sätter sig det här, så som det har gjort i Sverige nu. Och det här är egentligen min kritik, att det har tagit för lång tid. Alltså, när regeringen tog över så hade det här systemet börjat etableras. Nu sitter det redan djupt. Alltså, bor du i utsatta områden, då känner du till ett antal killar som är mördare, som inte har kunnat åka i fängelse därför att vår straffbarhetsålder är 15. Och det är en situation, det är helt oförlåtligt. Så att det jag skrev i min text häromdagen då var att staten förbereder ju medborgarna på kris. Man skickar ut den här broschyren när krisen eller kriget kommer, vilket var väldigt bra och klokt, därför att man ska vara beredd i en kris. Men staten själv har inte varit beredd. Staten själv har liksom sagt, kära någon, vad ska vi ta oss till? Och det är under mer än 3 års tid. Och så långsamt får man inte vara. Det är liksom min första kritik. Det går att göra det här snabbare. Det såg vi under pandemin och vi såg det under asylkrisen. Vi kan vara snabbare i kris. Vi har inte varit det här. Det är ett problem i sig. På tal om att vi är i Tallinn, jag satt vid middagen häromdagen, nu minns jag inte ens vem jag pratade med, som frågade mig vad hade hänt i Polen om det här hade dykt upp med barnsoldater. Och min spontana reaktion var, nej, men de hade aldrig gått med på det. De hade inte suttit i 3 år och väntat, utan de hade gjort vad som krävs för att få bort det här så fort som möjligt. Mm. Och det betyder inte att liksom, man alltid gör allting rätt i Polen eller så, det är inte min poäng, men det här sättet att hantera en så jätteallvarlig kris är liksom inget bra.
Men om man tänker sig den kritik som riktas emot, för du tycker att det går för långsamt, men samtidigt så finns det ju kritik även från så här, åklagarhåll, där man säger att det är för stora rättssäkerhetsbrister i förslaget, så att det går för fort.
Det är ingen som vill sätta barn i fängelse. Det är därför man måste agera väldigt fort, för att den här kulturen, det här modus operandi, inte ska sätta sig så som det har satt sig nu. Det är det första. Sen så är det så att det som kommer hända nu, det enda som kommer hända nu, det är att gängen kommer att säga tack så mycket, då riktar vi våra annonser till 12-åringar och 11-åringar. Och det är inte så stor skillnad. Och då kan man fortsätta säga, vet du vad? Du kommer bli en riktig brorsa. Du kommer bli en av oss. Du kommer få allting du drömt om. Du behöver bara gå och skjuta ihjäl någon. Och då finns det redan en lång kö med villiga pojkar som vill göra det här. Så att vi har satt oss i klistret så till den milda grad att det kommer inte räcka med 13, tyvärr. Och då handlar det handlar om 2 saker här. Det handlar om att rädda de här barnen, och det handlar om att rädda deras offer. Så det är därför jag inte går med på den här barnkonventionen och de här barnen. Ja, det är jättehemskt att vi måste sätta barn i fängelse, i speciella ungdomsfängelse. Det är fruktansvärt. Det är en otroligt allvarlig utveckling. Men vi kan inte göra på något annat sätt. Varken för framtida offerskull eller för framtida mördare. För de här barnen som begår de här brotten, deras liv är också förstört. Det vi måste göra också är att vi måste slå sönder det här systemet. Alltså, den som lägger ut den där annonsen, den som går ut med beställningen, han ska inte ha 1, 2, 3 års extra fängelsetid för det. Han ska sitta på livstid, för han har förstört åtminstone ett liv. Han har förstört ett barn. Och det här kommer vi komma fram till. Vi kommer tvingas komma fram till det, men det kommer ta för lång tid.
För det är ju en av invändningarna. Det var en artikel på DN Debatt där det var, tror jag, 26 åklagare som skrev. Och de tog ju upp det som du var inne på, att de menar att den här lagändringen kommer innebära att du då får en rekrytering av allt yngre barn.
Ja.
Och att det blir...
Precis, och det är ingen som vill säga så här, ja, vi kommer behöva hitta ett system för att de omhändertar 10-åringar också. Så som man har i England. Alltså i England är straffbarhetsåldern 10 år. Vi kommer behöva hitta ett system även för 10-åriga mördare. Därför att vi har haft en huvudlös migrationspolitik, där vi har låtit människor komma till mycket dysfunktionella bostadsområden och göra dem ännu mer dysfunktionella, tyvärr. Vi har låtit gangsterväldet breda ut sig. Vi har låtit gängkulturen breda ut sig. Vi har låtit det här slå rot på ett sätt som vi har gjort därför att vi är så fruktansvärt mjuka. Alltså, Sveriges problem är ju mötet mellan en extremt, Europas hårdaste gäng med Europas mjukaste samhälle och Europas mjukaste offentlighet. Och gängen drar nytta av det här. Och vi hårdnar och vi hårdnar, men vi gör det alldeles för långsamt. Så att det är liksom, det finns ingen enkel väg ut ur den här situationen överhuvudtaget. Men vi måste kunna ta ifrån gängen argumenten att du blir en av oss, du blir vår brorsa, då blir det gratis för ingenting kan hända dig. Så får det inte vara längre.
Är det någon annan som vill kommentera detta?
Jag delar ju Paulinas liksom känsla och frustration över att mycket lagstiftningsarbete går långsamt. Eller vi hade ju Ulf Kristersson här igår på konferensen i Tallinn som också gav uttryck för det. Mycket tar för lång tid. Men samtidigt tror jag så här, du kan aldrig en offentlighet eller liksom en stat som styrs av lagar och regler, vilket den liksom ska göra, det är liksom grunden för en demokratisk stat, kommer aldrig kunna hålla jämna steg med organisationer som styrs av laglöshet, som har liksom 100% flexibilitet, 100% rörelsefrihet, alltså som kan ändra strategi, taktik, agerande på en femöring. Jag är nog liksom i generell mening mer av uppfattningen att det viktiga är att ta höjd i, alltså lagstiftningsarbete kommer alltid ta lite tid, alltså, men man måste ta höjd i lagstiftningen, liksom ha en lagstiftning som ger handlingsfrihet liksom, där så att man liksom inte behöver göra om de här tidsödande processerna i parti och minut.
Jag ska också säga att här medan under förmiddagen här så kom det en ny lägesbild från polisen, och där ser vi en uppgång i antalet personer som bedöms vara aktiva i eller kopplade till kriminella gäng. Och rikspolischefen säger att de kan konstatera att den samhällshotande brottsligheten inte går bara att lagföra bort. Så att men det säger ju någonting att vi har ju en regering som, även om man då kan, som Paulina kan ha synpunkter på hastigheten, men som verkligen har tagit i frågorna, men så här, vi ser ändå en ökning om man tittar på fjolåret.
Det är inte jämförbart, det är en ny metod, men det säger ju någonting om att det är jättestora mängder människor. Och i definitionen av vad som är ett utsatt område ingår ju att barn socialiseras in i kriminalitet. Det är inte de där 70 000 eller vad det är, utan det är många, många fler runt omkring dem som påverkas av dem och som påverkas av den här vidare gangsterkulturen som verkligen sätter sin prägel på en hel generation uppväxande människor i Sverige idag.
Ja, det är klart att det är så här, en gråzon som uppstår. Här står 17 500 aktivt gängkriminella, 50 000 har en koppling till gängkriminella, och sen så finns det personer som har kopplingar till de som har kopplingar, så att säga.
Visst, och en annan sak här då. Alltså, i den här krisen som vi befinner oss i med att gängen har det här crime on demand via barnsystemet, att man verkligen har satt det i system i Sverige, att redan omfattar många hundra barn, det är ju att vi måste också förstå att barn ska inte ha smarta telefoner, därför det är de som sätter samman barnen med gängen, framförallt sociala medier. Alltså Snapchat är en väldigt bred inkörsport. Snapchat funkar så att barnet uppger en falsk ålder, det är 13 års åldersgräns, man säger att man är 25. Snapchat börjar skicka friend recommendations där de börjar sätta ihop barnet med, om barnet då godkänner det, med vuxna i dess närhet eller i dess nätverk. Så att barn paras ihop med främmande vuxna, och det är på det här sättet som vuxna knyter till sig barn och lägger ut annonser och så vidare. Så att här måste man vara mycket, mycket hårdare med techbolagen, att de faktiskt gör mer för att... Alltså Snapchat är väl medvetna om att barn använder deras plattform fast de är för unga. De behöver gå ut i informationskampanjer till föräldrarna för att förklara att det här är ingenting för yngre barn. Men staten måste också gå ut till föräldrarna och förklara att det är din smarta telefon, ditt barns smarta telefon, som kommer länka samman ditt barn med de här gängen som alltså aktivt rekryterar barn. Och de rekryterar inte bara utsatta områden, utan de är ute efter efter barn från medelklassen också. Väldigt målmedvetet.
Absolut, och det syntes ju senast, det var en BRÅ-rapport som vi skrev om inte för länge sedan som handlade just om detta, att det är en attraktiv målgrupp.
Precis, och där måste liksom Gunnar Strömer och Kristersson gå ut väldigt, väldigt tydligt. Och så här, jag tycker inte man är alarmistisk om man säger att det här, de svenska gängens system med att betala barntorpeder, att det är en kris. Det är en riktigt akut kris, och där måste liksom staten vara väldigt, väldigt mycket mer handlingskraftig än vad man har varit hittills.
Det är väl det som, apropå det Peter sa, att de kommer alltid ligga steget för. Det är klart att de går dit barnen finns. Så att det är inte anslagstavlor, utan det är hittar dem där de är.
Gängen ligger steget för så länge vi låter dem göra det. Det är inte alls så att de måste ligga steget för alltid.
Då tackar vi för det och byter ämne igen. Mattias, du skrev häromdagen så här: företag som inte kan sälja till hela världen kan anställa färre smarta människor. De kommer därför inte att utveckla lika mycket och bättre produkter och tjänster. Och det var ju då apropå det pågående kriget, får man säga, om handeln och den ammunition som heter tullar och som USA och Trump har börjat använda i stor skala. Men jag läser inte det här som en text som försöker läxa upp Donald Trump, utan snarare skicka med en insikt till vår egen regering och till EU, om jag läser det rätt. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Och det är ju baserat då på Studieförbundet Näringslivssamhälle gav ut en rapport med titeln Produktivitet i en ny ekonomisk verklighet. Florin Maikan och Matilda Ort. Två nationalekonomer, och de skriver då att vår forskning slår fast att tullar på svensk export kraftigt hämmar företagens investeringar i forskning och utveckling med långsiktigt negativa effekter på produktivitet och innovationskraft. Och det betyder ju helt enkelt att vi som samhälle och ekonomi blir lite dummare. Företag som kan exportera till hela världen, tänk Spotify eller IKEA, de kan också samla omkring sig, utnyttja stordriftsfördelar, logistik, anställa de smartaste människorna för att utveckla delar av produkten. Hade de bara sålt till den svenska marknaden eller bara till den europeiska, så hade de inte kunnat vara lika drivande i att utveckla sin produkt och sina tjänster och sina produkter. Och det här taget över en hel ekonomi är lite grann vad man underskattar med tullar. Det är alltså inte bara liksom kostnadspåslaget för stunden och att konsumenterna behöver betala mer. Och många konsumenter är ju då företag, utan det här på längre sikt så påverkar företagsstrukturer och gör att vi går miste om en massa smartare sätt att göra saker. Och det är ju det med kreativitet, tillväxt. Nu har vi haft 10 år av låg tillväxt, och det sätter sina spår i desperation, i missnöje, i att fler lockas in i exempelvis den kriminella ekonomin. Med en mer välmående ekonomi så finns det ju alternativ för fler, och den kraften ska inte underskattas, både liksom som självändamål och för att hindra en dålig utveckling i samhället. Och det här blir svårare med tullar. Mm.
Men i det här, det tycker jag, av de dragningar som fick och liksom titta på vad som händer nu, så finns det ju å ena sidan då en rörelse i Europa som tittar på värdet av handel och som liksom vill jobba för den. Och sen finns det här med att vi vill ändå skydda våra marknader och sådär. Det finns någon slags Europe first-inställning.
Ja. Och den är ju livsfarlig. Därför att det är inte ett existerande alternativ. Man tittar ju då på självförsörjning av vissa, till exempel livsmedel. Så det där är ju en siffra som inte säger någonting, för så fort du ska plöja en åker så har du med maskineri som har insatsvaror från hela världen för att fungera, inklusive drivmedel. Och att vara självförsörjande på allting är liksom att ta oss väldigt långt tillbaka i tid och i förmåga, och det har vi absolut inte råd med i kristid. just apropå livsmedelsberedskap konstaterade en SOU förra året att fungerande handelsvägar är den enskilt viktigaste åtgärden för svensk livsmedelsberedskap. Och så både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt så är det viktigt att hitta länder att handla med och vara så öppna som möjligt med dem både i fredstid och när det är kritiskt.
Men jag måste fråga, jag tänker på, jag har skrivit kritiskt om det några gånger, men det var en tidigare statsminister, Fredrik Reinfeldt, och han uttalade sig i juletid 2008 och sa så här: om man öppnar julklappen och det står Made in China, då har ni inte gjort mycket för att säkra jobben i Sverige. Och jag funderar på det att, hur tänker du på det? För jag menar, vi har ju också nämnt Kina och det faktum att ett stort auktoritärt land som inte är en demokrati nu får en så ohyggligt stark position. Så hur ska man förhålla sig när det gäller handel där?
Ja, och där är väl, om man ska göra det lite kort, så ska vi vara betydligt mer. Den här protektionistiska reflexen är ju stoppa importen. Men det vi ska vara vaksamma över är ju snarare generellt sett investeringar. Alltså när Kina vill köpa hamnar, strategisk infrastruktur och sådär. Och det är ju också sådana, ja men lite grann offentliga upphandlingar och sådär. Där ger man ju diktaturen en maktposition de inte i alla lägen ska ha. Och då är det liksom, då måste vi inse att det är en kostnad att säga nej till de här alternativen, men det kan vara värt det av säkerhetspolitiska skäl. Men att däremot börja bekämpa handel generellt och se liksom någon slags säkerhetshot eller hot mot jobben. Jobb är ju inte ett nollsummespel. Om andra tillverkar saker och vi köper dem, då kommer det skapas jobb i Sverige för att exportera i smartare, bättre företag som därför betalar högre löner. Och det är det som handlande länder gör. Man ersätter en variation av låglönejobb med jobb som ger bättre betalt därför att vi gör saker vi kan bättre. Och den funktionen i en ekonomi kommer alla små länder ha.
Bra, så då sammanfattar vi detta med att inför inte en massa tullar för att hämnas på andra som inför tullar. Det är okej att ha en julklapp under granen där det står Made in China och sälj inga hamnar till Ryssland eller Kina.
Ja, men lite så. Och sen också, det finns väldigt mycket vi kan göra själva. Vi ska inte stilla oss blinda på USA därför att Europa har en massa handelshinder, EUs regleringsbörda och hinder för att bara ha en fungerande tjänstemarknad i Europa. Där kan vi börja och hela förenklingsarbetet och sånt där skulle kunna göra underverk för företagande och handel. Så mycket ligger i vår makt och det är bara att börja jobba.
Vad kan man ens ge bort för julklappar som är made in Sweden? Då blir det ju en smörkniv från slöjden.
Ja, det är inte det sämsta.
Det är inte det sämsta. Men det är kanske inte för den ekonomiska effektiviteten utan för tanken i det fallet.
Det eller stål.
Hörrni, nu har det faktiskt blivit dags för Andreas favoritmoment. Inte svar direkt, utan det som kallas är du smartare än en ledarskribent? Och här testar vi våra kunskaper om diverse, inte sällan med bäring på det vi just poddat om. Reglerna är ju att den som vill svara får säga sitt namn och man får ett poäng per fråga. Peter, vad är det som händer om man avbryter innan jag läst färdigt frågan? Just det.
Hur vet vi nu att folk inte sitter och googlar när alla är på olika platser?
Det är en hedersfråga. Här får vi anta att ledarskribenterna inte bara kan saker utan också har karaktär.
Du tänker så.
Jag tänker så. Då ska vi se här. Ja, och vinnaren får naturligtvis beundrande eller förbittrade blickar av omgivningen en hel vecka. Beroende på vem man träffar. Är ni redo?
Ja.
Då ska vi se här. Vi har under den här konferensen fått höra en del om Tyskland som är Sveriges största handelspartner. Hur stor del av den svenska exporten i procent går till Tyskland idag?
Mattias.
Mattias tror jag var först.
Var det 11%?
Bra där, vilken guldstjärna. Det här är ju...
Lyssnade duktigt.
Verkligen, det är testet det här. Vi hörde också Sveriges ambassadör till Tyskland, Veronica Van Danielsson, slå ett slag för att svenska elever borde lära sig tyska språket. I Danmark läser 85% av grundskoleeleverna i nian tyska. Hur många procent av svenska nionde klasselever i Sverige läser tyska under läsåret 2022-23?
Mattias? Var det 41?
Nej.
Paulina.
Peter.
Paulina?
8.
Nej. Peter, vill du gissa?
Peter. Ja, alltså det här... Jag var i salen när denna siffra nämndes. Det var ju något enprocentigt. Säg, eller var det? 8? Nej, 11. Förlåt.
Det är inte enprocentigt.
Ja, nej, det... nej. Men då kommer du faktiskt närmast. Nej, jag tror att det du syftade på var efter gymnasiet. Men nionde klassen är 17%. Och då var du närmast, Peter.
Yes.
Vi har också talat en del kring säkerheten i vårt närområde, däribland Östersjön. Hur många stater omgärdar Östersjön?
Mattias? 9.
Stämmer, nu har du chans till en bonuspoäng om du räknar upp alla 9.
Och då ska vi se. Ja, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ryssland. Hur många är det?
8.
Oh.
Får man lägga till?
Ja, Danmark förstås. Ja. Selvfølgelig.
Yeah. Östersjön består av bräckt vatten, vilket är en blandning av sött och saltvatten med en salthalt som är lägre än i havsvatten men högre än i sötvatten. Hur salt är Östersjön angivet i promille eller procent?
Jag har verkligen ingen aning. Är det närmast eller?
Ja. Vi kan säga så här, ange det i promillen i vår ledtråd då. Och jag kan också ge en till ledtråd att världshaven som jämförelse då är cirka 35 promille.
Ja, men då säger jag 18.
Nu får ni gissa.
Då säger jag 8.
Paulina, vill du gissa?
Då säger jag samma som jag sa förra gången, 9.
Ja, men Peter, du tar ju hem det nu, 7 promille.
Ja, ja.
Och det är väl tur eftersom du
bor ju mitt,
och badar i det hela tiden. Ja, det hade varit lite genant annars.
Ja, nu blev vi bräckta här.
Ja, och då ska jag säga att ställningen här är att Mattias har 3 poäng, Peter har 2 och som Andreas brukar säga, Paulina vilar sig i form just nu.
Mm.
Mattias och jag besökte ju Narva, så då kommer några frågor med anknytning till det. Hur gammal var Karl XII när han ledde slaget vid Narva?
Paulina.
Mm?
21.
Nej.
Mattias?
Ja.
16.
Nej. Peter, har du chans?
Ja, då säger jag 23.
Nej. Då är ju egentligen Mattias närmast, men han var 18 år. Ska vi köra närmast här också då?
Ja, det kan Mattias.
Ja, men då tar han ju, drar ju ifrån här ledningen, du är ju generös här. Det här kommer också, det är ju mycket sån här närmast vinnerfråga, men Peter den store var ju verkligen stor. Hur lång var han?
Mattias? Mm? Det var 2,05, va?
Nej.
Nej.
Men,
ja.
1,95.
Nej.
Men det var väl inget på den tiden?
Nej, precis. Peter, vill du gissa?
Ja, då säger jag 2 blankt.
Ja, men då får ta Mattias den också. Han har 2,04.
Är det sant?
Ja.
Ja.
Ja. Enligt vad man får tag på internet. Vem efterträdde Karl XII som regent?
Paulina.
Mm?
Ulrika Eleonora.
Bra. Och vet vi varför också?
Vem syster.
Precis. Han var ogift och hade ingen...
Just det.
Ingen barn. Vi har också pratat om Elisabeth Tandringqvist och därför ska vi kolla vad ni vet om andra Elisabeth. Elisabeth den andra blev den längst regerande brittiska drottningen. Hur lång var hennes regentperiod?
Paulina.
Närmast in. Ja.
71.
Mm. Fler?
Ja, 70 har jag för mig.
Då säger jag 65.
Ja, men då ligger Paulina närmast. Hon är 70 år och 214 dagar.
Snyggt.
Elizabeth Taylor, en brittiskfödd amerikansk skådespelare född 1932. Hon blev bland annat berömd i filmen Katt på hett plåttak från 58 som ett familjedrama i den amerikanska södern. Vad hette hennes motspelare?
Paulina. Paul Newman.
Bra.
Riktig tjejfråga.
Ja.
Elisabeth har snart namnsdag i den svenska kalendern den 19 november. Vem är det som mer har namnsdag den dagen?
Mattias.
Det här är så Tove-kunskap.
Eva.
Nej, det är den 24 december.
Paulina. Jag gissar på Maria.
Nej, 28 februari.
Ställde du den här frågan nu så att du kan stila med det här att du kan namnsdagen?
Såklart.
Men det måste ju vara något besläktat. Vad kan det vara? Berit.
Britt-Marie.
Oj, oj. Nej, du får ingen poäng. Det är Lisbeth.
Ja, såklart.
Okej, och då vi tar den sista. Det var en chans till bonuspoäng, men ingen tog det. Men i alla fall, vi tar den här frågan också då. En fiktiv Lisbeth från litteraturens värld är Lisbeth Salander. Vem skapade den rollkaraktären?
Peter.
Paulina.
Stig Larsson.
Ja, men det var rätt. Så.
När har Stig namnsdag då?
Oh, bra fråga. Det vet jag inte.
13 mars.
Nej, det är Greger.
Det är du och byfånen i hem till ja, byn som kan det där.
Jag vet. Vem har mest udda kunskaper av ledarskribenterna?
17 december.
Ja, såklart.
Såklart.
Ja. Vem vann nu då?
Den som vann var Mattias på 5 poäng. Tätt skuggade Paulina på 4. Och sen har vi Peter på 2.
På 2 bara?
Ja. Så då slapp ni den här utslagsfrågan när ni skulle få berätta hur stor Estlands befolkning var. Det får ni googla istället. Men stort grattis Mattias, känns det bra?
Ja då.
Ja då.
Bättre än jag förtjänar om igen.
Ja, men det är, man ska ha såna dagar också.
Ja.
Det var som den ordinarie brukar säga allt jag hade att bjuda på idag. Vi har gjort det ganska rappt här därför att vi har också ett flyg vi ska hinna med. Men jag känner mig nöjd och hoppas att ni andra är det också. Tack Paulina Neuding för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Tack Peter Wemblad för att du var med idag.
Tack så mycket.
Och tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Tack också till alla er som har lyssnat. Ni som hoppas att Andreas snart är tillbaka får er önskan uppfylld på onsdag. Men har ni andra frågor eller synpunkter så får ni mejla till ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Tove Livendal. Tack för idag och trevlig helg!